Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det här är podden Vidar möter som ges ut av Folkbladet. Programledare är Vidar Andersson som är politisk redaktör med åsikter om det mesta. Upplägget är enkelt. Han bjuder in människor till samtal om politiken, livet och tingen.
Välkommen till Vidar möter, Aron Etzler.
Tack så mycket.
Du är partisekreterare i Vänsterpartiet.
Japp.
Och du och jag sitter här en sommardag utanför Riddarhuset.
Jaha, det stämmer.
Ja, och du valde den platsen.
Ja, men jag tänkte att det här är chansen att komma ut i solen. Nu när man har suttit instängd ett år under corona. Äntligen så håller det här på att släppa. Jag har sett fram jättemycket emot det. Så funderar jag bara på, för jag sitter ju här i riksdagen, var kan man göra det här? Och då tänkte jag att det finns två bänkar här och en gräsmatta och vi får se om någon kör bort oss, men annars så tycker jag vi kör.
Mm. Och jag ber om ursäkt om ni hör ett litet brus. Det är ju så att Stockholm är en trafikerad stad. Det finns några bilar kvar.
Otroligt mycket bilar.
Ja.
Man hör dem hela tiden.
Du, Aron Etzler, du har ju varit partisekreterare i 9 år. Du är på, ja, 2012 valdes du i februari. Ganska samtidigt med att Jonas Sjöstedt blev partiledare, eller hur?
Ja, exakt. Ja. Exakt. Jonas ville att jag skulle vara partisekreterare.
Ja.
Och det var ju kanske lite osannolikt sådär. För jag jobbade ju då som redaktör på tidningen Flamman.
Just det.
Och hade aldrig jobbat för Vänsterpartiet faktiskt.
Mm.
Men folk visste ju vem jag var. Och de visste framförallt vem Jonas var. Och vi formade ett bra team. Jonas, jag och Ulla Andersson var ju liksom de som då var det nya laget. Ihop med en massa andra människor förstås.
Ja. Jag minns när Jonas Sjöstedt, det var ju en kampanj. Det var ju flera som ställde upp där. Och han var i Söderköping bland annat och var på ett medlemsmöte där och presenterade sig för medlemmarna och intresserade. Och då sa han så här att nu får det vara slut med träningsmatcher. Vi har spelat träningsmatcher sedan 1917. Nu måste vi in i den riktiga politiken ungefär. Det var som en del av medlemmarna nästan ramlade stolarna där. Eller?
Ja, men det var så. Det var, jag tror att Jonas attityd kanske chockade många.
Mm.
Men också att vi upptäckte ganska snart att en del vänsterpartister, ganska många då, hade rätt dåligt självförtroende kring att låta partiet vara med.
Mm.
Och jag förstår det lite grann som att man utsätter sig ju för en risk naturligtvis när man sätter sig och regerar i en stad. Oftast så får man ju ändå ingå i något samarbete och kompromissa med andra. Och en massa sådana saker som ju folk kanske känner är svårt. Jag tror att det handlar mycket om det. Jag tycker några år in efter det att Jonas har varit partiledare så blev det annorlunda. Mm. Och folk tyckte att vi kan göra en massa bra saker. För så är det ju naturligtvis. Och ganska ofta märker jag det som att många vänsterpartister blir överraskade av att de kan göra rätt mycket när vi sitter och är med och styr. Och annars så tycker jag ju helt ärligt att man inte skulle ha gjort det. För det är ju självklart att det är en massa jobb, det är en massa möjligheter att få kritik och sådär. Man utsätter sig för en risk. Om man inte får något gjort, då är det inte värt det.
Nej. För Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har ju minst sagt utvecklats olika sedan 1917, så sedan när Vänsterpartiet vandrade ut, slängdes ut. Eller det som blev Vänsterpartiet sen, ur Socialdemokraterna. Och så här, och har helt olika rotsystem, ska jag säga. Det att Socialdemokraternas rötter har ju kommit att bli så här, maktpartiet, regeringspartiet. Medan Vänsterpartiets rötter har mer blivit oppositionspartiet. Alltså. Hellre en glödande reservation än en halvfesig kompromiss typ. Eller?
Ja, ibland är det ju rätt att tycka så också. Men jag kan väl tycka, först och främst är det väl mitt jobb att göra Vänsterpartiet bättre.
Mm.
Men naturligtvis så kan jag ta ju detta som en inbjudan till också och säga någonting om Socialdemokraterna. Och jag tror att
varmt välkommen.
Ett av problemen är att de hade allt historiskt. Och Sverige var ett sånt fantastiskt exempel på många sätt.
Mm.
Och någon gång i slutet av 80-talet, många daterar det här till Palmemordet och så. Jag skulle säga att det faktiskt var lite tidigare. Men så börjar man ju liksom tappa de här kärndelarna. Det är inte lika lätt att styra längre efter 79 till 82. Och det blir som att steg för steg så tappar man den här missionen att vara någonting som har ett uppdrag. Och vad är kvar då? Ja, då är det ju väldigt mycket att regera och att försöka nå makten och sen intala sig själv att det alltid blir bättre.
Mm.
Och det tror jag är en fälla faktiskt. Mm. Alltså ett parti utan en mission går liksom en rätt plågsam framtid till mötes.
Mm. Men måste man alltid ha ett uppdrag? Är inte det rätt daterat om du menar alltså ett uppdrag som överglänser allt annat? Kan det inte vara ett oerhört viktigt uppdrag att ta hand om landet på bästa möjliga sätt? Så att folk har det bra och det finns jobb och man finns bostäder och sådana.
Det är ju alltid en del.
Ja.
Alltså, om man inte är beredd att offra en del för precis det som du beskriver, att se till att det går bra för Sverige, då är det ju jättesvårt att regera. Men jag tror att i slutändan så blir det ju en väldigt teknokratisk idé om politiken.
Mm.
Ganska ofta kan jag se, om jag tittar på Storbritannien nu till exempel, där har ju just vänstern inom socialdemokratin lidit ett enormt nederlag och nu har de någon figur som säger att han är i mitten där. Och den typen av argumentation de då har, Labour i Storbritannien, det är att vi är mer kompetenta än högern. Och för det första så funkar det inte så bra när de andra har regeringsmakten. Mm. Därför att de har en oerhörd bonus då. Så det är ju... Men för andra så tror jag att många undrar, vad står Labourpartiet i Storbritannien för?
Mm.
Och det är ganska uppenbart för mig att många av de socialdemokratiska partier där det är otydligt vad de står för går inte en god framtid till mötes. Mm. Storbritannien är ett exempel. Jag kan tycka att många av de här exemplen där det går riktigt dåligt som Frankrike eller Nederländerna eller Grekland eller så, det är ju lite samma sak. Alltså, har du suttit vid makten, folk kan inte skilja dig från ett borgerligt parti. Ja, då vinner liksom borgarna därför att de har alltid en slags bonus av liksom att vara hårdast mot brottslingar. Var de som är mest förknippade med näringsliv och högern och så. Vad jag vill säga är helt enkelt att det är verkligen en förlorad strategi att inte ha ett tydligt budskap. Jag tycker det märks på alla partier. Vi kan prata om Liberalerna idag.
Mm.
Vad är Liberalernas budskap?
Mm.
Det är väl att de måste klara sig kvar i riksdagen.
Ja,
jag och hur många entusiasmerar det? Mycket få.
Mm.
Så jo, jag tror att det är ett problem för dem.
Ja.
Det är det.
Ja, och samtidigt då kan man säga, vi sitter ju här, det är den 2 juni idag, SCBs majmätning i stora
precis
anlänt. Då kan man säga att det är väldigt stabilt då. Socialdemokraterna ligger på valresultatet, sina 28%.
Så är det.
Ja, det är väldigt stabilt. Ja. Alltså, då kan man tänka sig att de som tycker att det stabila borde vara 45 och sånt där kanske är besvikna. Men jag tycker enastående siffra med tanke på konkurrensen och på hur allt har varit.
Ja.
Det tycker jag.
Jag tycker nog så här att det stora problemet borde vara för både dem och oss att det sammanlagda rödgröna alternativet är så svagt.
Mm.
Så är det ju naturligtvis. Nu är ju Centerpartiet, verkar det som, en ny del av ett slags rödgrönt block.
Ja, visst är det så?
Ja, det skulle jag säga.
Mm.
Om man backar bandet, jag ska inte låta bitter här, men jag tror att det fanns en annan möjlighet en gång i tiden. Vi hade ett fungerande samarbete med Stefan Löfvens första regering. Och det var ju egentligen efter 2014. Det såg ganska bra ut i mätningarna. Det fanns inget som krävde att man skulle bjuda in borgerliga partier i den samlingen. Men Stefan Löfven gjorde det, tror jag, därför att han verkligen ville det. Mm. Det var inte för att han var tvungen till det. Och lite grann så blir det ju ändå så då att den här stenen sätts i rullning. Och den inbjudan som fanns då till Liberalerna och Centerpartiet, den blev ju liksom också ett regeringsunderlag efter 2018.
Mm.
Jag tror att det var precis det Stefan Löfven ville göra.
Ja, på något sätt, om man ser så, att försöka bredda ett möjligt regeringsunderlag, så måste man ju gnugga sig mot varandra ett tag.
Så kan man ju tycka, men jag tycker att en av de bästa strategier som vi har haft historiskt sett är ju blockpolitiken. Jag tycker den hade ett oförtjänt dåligt rykte då, för det är ju trots allt så att i nästan samtliga regeringar utan några få så har det inneburit att rödgröna partier har kunnat styra Sverige.
Mm.
Och jag förstår mycket väl att man måste liksom laga efter läge och få en regering efter det, liksom, de mandat som finns.
Ja, eller hur? Det är väldigt skillnad att ha 100 mandat. Eller att ha 160.
Jo, men så är det ju naturligtvis. Men jag menar att Stefan Löfven ju gjorde det här av politiska skäl. Därför att jag tror att han trivs mer så. Antingen, för så uppfattar jag det, som en stark vilja. Och naturligtvis för att splittra borgerligheten och sådär. Mm. Jag tror att det var onödigt. Jag tror att vi hade kunnat ha en stark, fungerande rödgrön regering ändå. Mm. Men nu sitter vi där vi sitter och då får även Vänsterpartiet laga efter läge.
Ja, eller hur? Och när man ser på SCBs siffror då som kom idag, så visar det sig, jag tycker det mest intressanta med de här, tycker jag, det är att se hur väljarna har rört sig mellan partierna sedan valet. Och då ser man ju att för Socialdemokraternas del så har ju väljarna gått till höger, till Moderaterna och även också till Sverigedemokraterna. Ingenting har gått till vänster.
Nej, men det är ju, tidigare så har det ju gått till Vänsterpartiet.
Men nu var det noll där liksom.
Ja, jag tror att det handlar om att huvudproblemet är ju naturligtvis att något rödgrönt parti tappar väljare till höger.
Mm.
Och jag tror att vad det handlar om är ju det jag försökt säga tidigare, nämligen att om du inte har ett eget tydligt budskap, eller om du till och med kanske anpassar dig ganska mycket till dina motståndare, så kommer folk snarare att välja originalet till längden.
Mm.
Alltså om Socialdemokraterna själva fokuserar på saker som Moderaterna vill liksom ha i fokus i samtalet, ja, varför inte rösta på Moderaterna?
Mm.
Och det tror jag är, jag kan tycka att det är väl en av de stora liksom slutsatserna om man tittar tillbaka på hela 1900-talet. Vi pratar om det här ofta i den väldigt postmodernt som någon slags berättelse. Mm. Sådär. Men tidigare så kanske man pratade om det som en mission eller en idé om samhället. Vi vill förändra samhället på ett visst sätt. Och det blir en skillnad om du har en sån idé eller om du inte har det.
Mm.
Det har varit rätt mycket av vår poäng.
Ja, precis. Och jag menar, jag förstår och inser att det ligger mycket i den kritiken som bland annat fördes fram av Liberalerna, lite oväntat kanske, medan de var kvar i det här samarbetet fullt ut. Så sa ju Nyamko Sabuni flera gånger att den här regeringen måste ju ha ett gemensamt uppdrag, sa hon.
Ja.
Ja, annars, varför är vi en regering?
Nej, så är det.
Ja, visst. Så jag avvisar inte alls dina tankar där, men jag tänker att frågan är alltså hur stor efterfrågan på ett uppdrag är mer än att sköta landet. Och vara förmögen och inte vara blockerad av idéer eller traditioner eller någonting för att kunna...
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
och ta itu med de problem som finns.
Ja, men då tänker jag att man får lära sig skilja mellan vad man vill och vad man kan ordna. Ibland är det ju en skillnad mellan långsiktigt och kortsiktigt. Men det blir ju oftast mycket lättare att få ett bra förhandlingsresultat till exempel kortsiktigt om du vet vad du vill. Jag tänker att också om man som ett lite mindre parti sätter sig i en konstellation eller budgetförhandlar, så är det jättesvårt ifall du inte klarar av att prioritera själv. Då tror jag att man kan hamna i en situation som jag uppfattar att Miljöpartiet har gjort. Att de kunde inte riktigt bestämma sig för vad som var viktigast för dem, och efter ett tag hamnar de också i ett läge där folk undrar vad vill de egentligen, förutom naturligtvis att de är ett miljöparti. Men nu har jag kritiserat andra partier tillräckligt mycket.
Nej, du för ju ett resonemang där, tycker jag.
Låt mig ta upp en motbild då. Jag har ju ofta tyckt att Demokraterna i USA är ett ganska urvattnat parti, och USA är helt annorlunda. Det är partier, det är kampanjapparater rätt mycket. Men jag är rätt imponerad hittills av både hur Joe Biden och Demokraterna vann valet, men också att de liksom förvaltar sin koalition. Att det finns en tydlig inriktning. Som jag uppfattar det så har ju vänstern inom Demokraterna faktiskt fått ett visst mandat här. De har drivit på vissa saker, allting ifrån liksom en tydlig klimatomställning till en mer progressiv skattepolitik och liknande. Och Joe Biden har sagt okej, men jag förstår att ni är en del av oss, och låt oss sy ihop någonting som vi alla kan acceptera. Och jag tycker det är så tydligt att de förde en valrörelse som man behöver göra i det här tidevarvet med högerextrema partier och med Trump och så vidare, att ge dem inte så jäkla mycket utrymme. Tala om vad som är gott med vårt land och försöka återställa det. Alltså, och sen naturligtvis så måste det bli action efter valdagen. Du kan inte bara gå till val på ett program som är negativt och säga vi ska inte välja de andra, utan ja, vi har ett uppdrag att göra någonting med USA. Jag tycker det är rätt uppmuntrande. Nu får vi se, det kanske går åt skogen, men just nu tycker jag det ser bra ut.
Allting kan gå åt skogen och mycket kan också gå bra. Vi får helt enkelt se. Jag tänker mig så här att ni i Vänsterpartiet sneglar en del på Miljöpartiets utveckling, alltså som samarbetsparti, lite samarbetsparti till Socialdemokraterna, och de besvärligheter som de onekligen har haft.
Jo.
Och kanske är lite oroliga för att hamna i samma soppa om det skulle bli så.
Det tror jag alla mindre partier är. Och när vi har tittat, man kan ju se statistik på det. Ett tag så var det ju som att, jag menar, jag har till och med skrivit två böcker som egentligen handlar om den här regeringsfrågan, och ett tag så var det otroligt svårt att hitta ett enda exempel på ett vänsterparti som faktiskt inte blev mosat i regeringsställning. Och det är klart att det avskräcker. Ingen vill ju hamna i den situationen. Men när jag tittar idag på det, på Danmark, på Finland, Island, Norge tidigare exempel, så kan man se att en del av de här partierna klarar sig rätt bra faktiskt. I Danmark, som kanske inte är det bästa favoritexemplet alltid, men där så finns det nu två vänsterpartier, ett som sitter i regering, ett som är utanför, och det går bra för båda dem. Och jag tror inte att de känner att de har fördärvat sin själ eller någonting sånt.
Nej, man behöver inte fördärva sin själ. Men frågan är vad som har hänt. Är det omvärlden som helt har förändrats, eller har partiet också förändrats, att anpassa sig till nya läget och lärt sig hantera ett nytt läge?
Både och kanske.
Ja visst. Det är förmodligen det som krävs. För om man är det inte så, så tänker jag. Och inte alls för att låta elak, utan det är bara lite bondförnuft om man säger så.
Hur elakt vill du?
Nej, men alltså man säger, små partier är små därför att väljarna tycker att de är lite konstiga.
Men så kan det vara.
Eller hur? Att de är, har man 5-6% så
då är man lite konstig.
Ja, lite konstig. Eller det behöver inte vara något fel på det, men det är ändå någonting som huvuddelen av folk inte kan tänka sig.
Har man 10 så är man inte riktigt lika
konstig. Nej, precis. Nej.
Men vi har gjort egna undersökningar kring det här. Ja. Och där kan man ju se ganska kontinuerligt att folk tycker att vi är mindre och mindre konstiga. Vi hade en, vi har inte publicerat den, men där man kunde se att det var till och med fler som tyckte att Vänsterpartiet låg rätt i de frågor som var viktigast för dem än vad de tycker att Socialdemokraterna gör idag. Och det var ju 29% av hela befolkningen som då ansåg att ja, i mina viktigaste frågor så ligger Vänsterpartiet rätt. Och jag är inte jätteförvånad, för vi är ju ett parti som för det första tar upp sånt som jag tror att de flesta bryr sig om. Just nu så handlar det mycket om sjukförsäkring och marknadshyror. Vi har en kampanj som handlar om klimatomställning och skapa jobb. För jag tror att man får inte hamna i det här skräckläget. Nu måste vi genomföra klimatomställningen. Mm. Och då gäller det att visa att det kommer att ske en massa positiva saker med det. Och det kommer kosta väldigt mycket pengar. Det kommer ta väldigt lång tid. Men vi måste ju liksom rädda den här jorden som vi bor på också.
Mm.
Alla de här sakerna tror jag att folk... Alltså det är inte så att man undrar varför bryr de sig om det. Utan de flesta tycker nog att det är rätt naturligt. Och många av dem som inte, absolut inte kan tänka sig rösta på Vänsterpartiet, det är ju folk som är ganska rejält till höger.
Mm.
Men annars upplever jag en större respekt, större förståelse. Jag tror att det spelade jättestor roll att vi hade Jonas som partiledare.
Absolut.
Att vi har Nooshi nu.
Mm.
De uttrycker sig begripligt och pratar om viktiga saker.
Ja, de är väldigt bra. Jag hör nästan bara goda saker om dem faktiskt.
Ja, vad kul. Ja,
om båda och som Nooshi här som är ny, att de liksom många man talar med.
Ja.
Både lite till höger och sossar och lite, ja, folk jag inte vet vad de röstar på, men alltså, men som ja, så tycker att hon är bra.
Ja.
Så där har ni nog en god framtidsinvestering. Men
tror
det. Då kommer vi till nästan det jag är mest nyfiken på. Det ligger ju i framtiden, så det vet ju inte vare sig du eller jag någonting om. Men kan det vara så att Vänsterpartiet nu på allvar, efter de här dryga 100 åren av träningsmatcher, är beredd, alltså att skulle kunna bli så att Vänsterpartiet har en plats i nästa regering om den blir socialdemokratiskt ledd? Skulle det kunna vara så, om ni själva får bestämma?
Så skulle det kunna vara.
Ja.
Jag tycker att det är tidigt att säga det. Det ska vara en massa diskussioner om det. Det kommer upp säkert på vår kongress. Där brukar vi skriva någonting i valplattformen kring vad kan vi tänka oss. Precis. Kring det här och det här. Naturligtvis så är det ju så att ett slutgiltigt beslut kring det här brukar ju ske efter valdagen, efter förhandlingar och så.
Precis.
Det är ju bara, vad jag har sett, borgerliga partier som har liksom styrt ihop en allians liksom flera år i förväg för ett val.
För det var ju väldigt lyckat det de gjorde.
Det var det.
Eller det har du också skrivit en bok om.
Absolut.
Ja, som det var väldigt intressant.
Väldigt, det var väl deras mest framgångsrika exempel på många år.
Ja.
Så är det.
Och bygga ett lag på det viset. Men om vi tar så här rödgröna blocket, eller vi ska kalla det.
Ja, men jag tycker det är ett bra namn.
Ja, okej. Okay. Ja. Ja, du gillar block. Ja. Men alltså då kräver det ju en massa olika saker efter valdagen naturligtvis. Både, jag läste här vad Karin Pettersson som är kulturredaktör på Aftonbladet. Hon menar man avrådde från allt det här med januariavtal eftersom Centerpartiet var ett högerextremt parti enligt henne. Jag menar, skulle ni kunna sitta då, om du gör samma definition som hon, med ett högerextremt parti?
Jo, men det kan ju inte bli ett januariavtal som säger vi ska föra Centerpartiets politik och Vänsterpartiet ska inte få något inflytande. Det är uteslutet.
Det är borta.
Ja,
det är borta. Men jag menar, man får ge och ta. Nu tycker jag det är väldigt överdrivet att kalla Centerpartiet för högerextremt. Men...
Ja, jo. Extremliberalt. Nej, men de är väldigt liberala.
Ja, de är lite konstiga. De har ju 9% och de är lite konstiga fortfarande.
Jo, men det är ju också så att alla förstår, borgerligheten har säkert haft sin process kring det, men jag menar, alla förstår att om du ska skapa en majoritet och stödja dig på ett antal mandat, så måste ju de som då ingår i någon form av konstellation få inflytande.
Mm.
Det är så politiken fungerar. Det är så man skapar stöd för budgetar, regeringar eller you name it.
Mm.
Det är inget konstigt med det.
Ja.
Så det är inte vi som är konstiga vad gäller detta, utan det är tvärtom konstigt att tänka sig att de ska få absolut noll.
Mm. Det här samtalet närmar sig sitt slut, Aron Etzler här. Vi sitter utanför Riddarhuset i Stockholm och med solen i ögonen. Och...
Mycket stark sol här.
Ja, faktiskt. Men du vill ha sol?
Ja, jag är jättenöjd med det här.
Man får passa sig för vad man önskar sig, för man kan få vad man vill ha. Det var en gammal vänstersång, någon variant av. Men du, jag tänker så här.
Man måste veta vad man önskar sig.
Ja, jag vet. För att få, man
för att få vad man vill ha.
Så är det. Jag gjorde en liten variant av det hela för att få det passa in.
Men det har faktiskt varit poängen under det här samtalet.
Ja, visst. Det är helt
riktigt. Man inte vad man vill, ja.
Men du, om man säger så här. om man hamnar i regering, ja det gäller alla länder, men hamnar man i regering i ett land som Sverige så dyker det upp en massa olika saker. Alltså man måste hantera migrationen och då går det inte bara att säga att alla ska komma. Ett ut tre med att vi är ett av de största vapenexportörerna i världen givet vår storlek, så kommer det exporteras vapen till konstiga länder.
Yeah.
Och sånt där. Och mycket då som kan fläcka det röda baneret, förstår jag menar? Liksom att man, om man går in med väldigt alltså starka värderingar och uppfattningar om saker och ting, så kommer man få stryka flagg på en eller annan.
Ja, alltså, eller hur? Det finns ju olika möjligheter naturligtvis. Man kan sitta i regering, som du påtalar, så innebär ju det att då ställer man ju upp på allting, det som den regeringen gör utåt sett. För naturligtvis så betyder ju inte det här att folk ändrar inställning för det mesta.
Nej, nej.
Men det är en slags grundregel.
Mm.
Sen finns det ju andra möjliga samarbeten. Vi har haft budgetsamarbete i en massa olika år. Och det finns för- och nackdelar med de här sakerna.
Mm.
Fördelen med ett regeringssamarbete är ju att man kan förhoppningsvis, om man är skicklig, påverka saker på ett tidigt plan och påverka saker som är genomgående, som kanske leder till saker som man inte kan bara i en budgetförhandling. En fördel med att sitta i en budgetförhandling, det är ju att man får i grund och botten säga vad fan man vill efter den.
Ja, visst.
Och det är, ja, så att det är ju ut efter vilken situation som finns då. Och det jag tänker är naturligt, om man vill skapa ett alternativ till Moderaterna och Sverigedemokraterna, det är ju att sätta sig ner och prata med oss. Vad finns det för möjligheter att komma överens?
Mm.
Och innan dess så ska vi ha en valrörelse naturligtvis.
Mm.
Eller jag säger inte att man inte kan sätta sig ner och prata med oss nu. Det är ju också möjligt naturligtvis. Men ibland så utkämpas ju såna här saker liksom som strider i själva valet. Så får man se, vem är det som det går bra för?
Ja, eller hur?
Vem vinner vilken debatt här?
Mm.
Kommer det vara lyckat att införa marknadshyror, eller kommer Vänsterpartiet kunna stoppa det? Det är ju sådana saker som är pågående nu.
Mm.
Och då får man ju se, vad händer i denna valrörelse? Mm. Det jag tycker är kul med att Vänsterpartiet säger, ja visst, vi kavlar upp ärmarna. Vi kan tänka oss både det ena och det andra formen av samarbete. Det är att vi nu kan diskutera de viktigaste sakerna på bordet. Mm. Att det inte bara blir sånt som Moderater och Sverigedemokrater vill prata om. Utan nu får vi prata om, okej, hur ser alternativet ut då?
Mm.
Och vad är det för saker som ingår i det? Och jag tror att, i motsats till vad många tror kanske, så kommer ju Vänsterpartiet och Centerpartiet ibland att komma överens om vissa saker alldeles förträffligt.
Du, det tror jag absolut att ni skulle kunna göra. Och jag hoppas att Socialdemokraterna sätter sig ner och pratar med dig och med Nooshi och de andra i partiledningen och försöker känna på om det finns någon möjlighet. För jag tycker precis som Jonas Sjöstedt, det är dags att sluta spela träningsmatch. Dags att komma in i den riktiga politiken. Stort tack Aron Etzler för att du vill vara med i Vidare möten.
Tack.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn.
Mm.
Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.